Grodor på posten ska berätta om svampsjukdomar. Ny rapport om tufft läge för våra dagfjärilar. Och i midnattssolens avisko regnare björkmätarlarver. Och så sjunger nordsångaren. Det här är Naturmorgon från den 2 juli 2022. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Karin Gyllenklev. Ja, och på Peltsa, vårt nordligaste högfjäll, där kommer det vara midnattssol i nästan 3 veckor till. Och i Abisko, där vår fältreporter befinner sig idag, där är det midnattssol. Men det är lite nedräkning nu, som jag förstått det. Bara några dagar kvar innan solen börjar ta små tupplurar under horisonten igen. Jag ska berätta att det är lite häftigt hur en morgon kan vara så annorlunda beroende på var i vårt land man befinner sig. Vår tekniker Andreas Tosting, han sände från Norrköping och fick åka till radiohuset i världens ösregn. Han trodde kanske att han inte riktigt skulle komma fram. Hur mycket regn kan det finnas i himlen? Och själv så vaknade jag upp i ett Stockholm som var alldeles nyregnat. Och molnen var så där lite utsuddade. Det kändes som att de var så sköra, men tänkte, vi klarar det. Hur är det i Abisko, Ingrid Engstedt Edfast, vår fältreporter?
Ja, men i Abisko är det ju såklart allra bäst. Här skiner solen från, det står högt på himlen. Den skiner från en klarblå himmel och jag sitter här vid Torneträsk som är en av Sveriges allra största sjöar. Väldigt djup är den också, 168 meter har jag lärt mig. Men när jag kom, jag bor på forskningsstationen här i Abisko och det är väldigt brant stig ner till den här sjön. Och när jag var halvvägs nere då såg jag att sjön är alldeles spegelblank. Och eftersom jag då stod så högt så såg jag hur solen speglas i sjön. Så det var faktiskt 2 solar som jag såg och ett spegelblank Torneträsk. Oj, vackrare än så, det blir det inte. Och 2 solar kör vi med här i Abisko alltså.
Men du, det passar ju bra när vi ändå har lite så midnattssolen som tema. Att du fick en dubbelsol på morgonen. Har du fått uppleva midnattssolen nu medan du har varit där några dagar?
Ja, men det är ju helt fantastiskt. Man kan ju inte gå och lägga sig på kvällen. Och här om natten så var jag ner hit just till Torneträsk. Och då var himlen alldeles orange, blodröd färgad. För då var det lite moln också framför solen. Och då var hela Torneträsk alldeles sådär orange, brandgult, liksom nästan brinnande. Och man hade säkert kunnat stanna här hur länge som helst då, om det inte hade varit för att det var rätt så myggigt också.
Ja, vi har bilder både på när du blir myggbiten, när du blir äten av, och samtidigt midnattssolen. Och de ligger på vår hemsida och på våra sociala medier. Men jag tänker, Ingrid, vi hörs om en liten stund, så ska vi få höra lite om hur livet i Abisko påverkas av midnattssolen.
Det gör vi.
Ja, jag funderar på det här. Är fåglarna vakna dygnet runt till exempel? Och hur mår de då? Mm. Vad mer blir det i programmet idag? Ja, men det ska handla om våra dagfjärilar.
Hur stor är chansen att vi hittar en kronärtsblåvinge?
Mer eller mindre obefintlig. I de här trakterna har de inte setts på sen kanske 50-talet och det är bara enstaka fynd.
Kronärtsblåvingen, ett exempel på en dagfjäril som inte längre finns i landet. Vi berättar om en ny rapport från Artdatabanken som går igenom läget för landets dagfjärilar. Och lyssnaren Esmeralda, hon hör ett fågelljud hemma mer eller mindre konstant just nu som håller på att göra henne galen. Vi hör hennes inspelning om en halvtimme och reder ut vad som pågår. Och i nästa timme då får vi inspiration. Har du en trädgård full av exotiska växter i sprakande färger och former? Vackert, men
de insekter som vi har här i Sverige och i Norden, de är ju anpassade till de inhemska arter som vi har. Och plockar vi då in andra arter, de kommer inte att gå dit och lägga sina ägg. Eller flyga dit eller krypa dit och lägga sina ägg. För att de är inte anpassade efter det. Många är väldigt specialiserade.
tips på hur man kan göra trädgården mer vild, plantera lokala arter och på så vis gynna insekter och i förlängningen fåglar och annat liv kring oss. Det får vi när Lena Pettersson besöker utställningen Varannan vild i 7 timmen. Och då får vi också veta hur man bäst skickar en död groda på posten. Hör gärna av dig till oss. Du kanske har en fråga om just midnattssolen eller vill berätta om egna midnattssolsupplevelser. Då kan du mejla oss. naturmorgon@sverigesradio.se är vår e-postadress. Du kan också skriva på våra sociala medier. Men då tar vi så ett snöklädda fjäll i horisonten. Blankt Torneträsk framför sig. Och så en fältreporter, Ingrid Engstedt Edfast. Så är vi Abisko. Det ska handla om midnattssolens påverkan på växter nu, tror jag. Är det så, Ingrid?
Ja, men absolut. Jag har gått en liten bit ifrån träsket här. Alltså den stora sjön tillsammans med Ellen Dorre-Pahl, som är växtekolog och nu forskare. Kommer ursprungligen från Nederländerna men jobbar nu i Abisko. Du har gjort det i 25 år. Eller vad fick dig att komma från de platta Nederländerna till Abisko?
Jo, men det var faktiskt en förtjusning just i hur växter anpassar sig till det här klimatet. Det var en professor som berättade om fjällsippa och hur deras blommor har en perfekt parabolform för att öka temperaturen lite grann precis i mitten så att insekter kommer fram och har det lite bättre. Och jag blev så fascinerad över hur växter kan anpassa sin omgivning för att bli gynnsammare och överleva här i det där klimatet som vi inte skulle knappt kunna överleva. Vissa kunde anpassa sig då också. Nu har vi alla moderna tekniker, men att en växt bara kan anpassa sig och anpassa sin omgivning framförallt, det tyckte jag var jättespännande. Så,
ja. Vilken härlig anledning att flytta hit. Men hur går det för dig då att just att anpassa sig till det här? Just nu har vi ju en fantastisk årstid med midnattssol. Sen på vintern har vi kanske tvärsom då. Men hur går det att anpassa sig för dig? Vad tänker du om midnattssolen?
Ja, jag tycker att det är väldigt spännande för att det är inte bara att det är ljus 24 timmar om dagen och att man kan liksom sticka ut på en promenad på kvällen, men att det bokstavligen liksom ger ett annat ljus på saker som man är van med, så att man plötsligt ser en mörkbrant klippa på en norrsida mitt på natten när den är i solen. Och det ger ett annat perspektiv på allt. Så det ger ett annat perspektiv på livet. Och det tycker jag är jättevackert.
Mm. Är det så att du kommer ut och jobbar på nätterna då också?
Ja, oftast så gör vi inte det. Men jag har varit ute och jobbat. Ibland så vill man veta om processer kanske går lika fort på natten. Och det är fint.
Ja, och det är lite grann det vi ska hinna prata om också. För att nu står vi mitt bland blåbärsris och fjällbjörkar och lingonris. Hur påverkas växtligheten av midnattssolen? Kan du säga att det ser annorlunda ut? Eller hur påverkas allt det som växer omkring oss?
Ja, men jag tror att det är väldigt viktigt för växter här att säsongen är så kort, så då har de en kort tid, men då har de ljus 24 timmar om dygn och det hjälper dem att växa. Och om man jämför samma arter som växer här och längre söderut, så ser man ganska ofta att blommorna här är mycket större och färggladare. Medan själva växten kanske är ändå limiterad av att det finns begränsat med kväve här som de behöver för att kunna växa. Så man ser ganska ofta att växterna här är ganska små jämfört med längre söderut.
Mm. Ja. Om vi börjar snart, tittar bara här borta, vi har både blåbärsris och lingonris. Det här var kanske inte blåbärsris, men där borta är blåbärsris som går. Menar du att det är kort, att det här blåbärsriset som då kommer att växa här kommer att vara kortare än det som vi ser nere i Småland till exempel?
Ja, precis. Så om man tittar i skogen här, då ser man ganska ofta att blåbärsrisen och lingon som vi nu tittar på är bara kanske 5-10 cm hög. Medan själva busken i Småland till exempel kan enkelt bli kanske 40 cm högt. Så det är ju en stor skillnad i hur stor buskarna blir. Men vad det är väldigt intressant är att vi som människor, vi tittar på världen från vår perspektiv. Och då har man det där med perspektiv igen. Och vad vi ser, det är bara det som vi kan se. Men en hel del av världen finns på plats som vi inte kan se. Och det är till exempel deras rötter och hela jordsystem. Mm. Så medan vi ser kanske de där 10 cm som sticker ut, så har de faktiskt 90% av sin biomassa, så sin hela kropps... hur man kallar det, är faktiskt under marken och gör massor med saker där som vi inte vet för att vi inte ser det.
Det låter ju otroligt spännande det här. Jag pratade tidigare med Keith Larsson som förestår Arctic Center vid Umeå universitet. Och jag frågade honom också lite grann om hur växterna reagerar vid 24 timmars ljus. Och han berättade om lappspiran som ändrar färg från gul till lila beroende på var någonstans den växer. Och det är ett skydd mot UV-strålningen. Och han sa också att vissa växter får tjockare blad eller till och med hårbeklädda för att skydda sig mot den här intensiva solstrålningen. Vi ska höra lite grann av vad han berättade.
But when we go up to the fjäll, where you don't have the shade of the trees, it actually offers some protection from the sunlight, from that ultraviolet light. The leaves are purple, and the flowers are more purple. So the plants, some of the plants that we find up at the higher elevations where you have no forest, you have no tree cover, they actually produce chemical compounds that act like a sunscreen to protect themselves. So they're still photosynthesizing, like all of these plants. One of the most obvious things is that when you have that intense sunlight, especially in an environment like here where we have low humidity, it has the ability to dry out the plants. So, you know, having these, some of the plants have thicker leaves, they have hairs on the leaves, or they have these chemical compounds that protect them from the sun. They also help them deal with the fact that they have 24-hour sunlight versus say 12 hours of sunlight maybe further south.
Det är mycket växterna ska hinna med alltså när de från det att de sticker upp över snön och sen innan de har satt frön och så. Det var Keith Larsson som berättade det och tidigare så pratade jag med Ellen Dorrepall som är växtekolog från Umeå universitet. Och vi kommer att komma tillbaka hit och då ska jag berätta bland annat lite grann om fåglar och om gröna små kryp.
Vad spännande. Alltså Ingrid, jag måste bara fråga. Blev det så att du köpte dig en mygghatt igår? För du funderade på hur du skulle skydda dig.
Nej, det blev ingen mygghatt. Det blev överhuvudtaget ingenting. Det enda jag lyckades då hitta var ett par sockar i min ryggsäck som jag kommer att ha på händerna. Men i övrigt så, nej men vi härdar ut. Det går att härda ut när det är så vackert ska jag säga. Man bryr sig inte så mycket. Det ordnar sig.
Mm. Vi hörs snart igen. Ingrid Engstedt Edfast, vår fältreporter i Abisko. Ja hörni, så här är det. En tredjedel av alla dagfjärilsarter i Sverige minskar. Och kronärtsblåvingen och Veronica nätfjärilen är två som har dött ut här under senare år. Trots att naturvårdsmyndigheterna har haft åtgärdsprogram för att rädda dem. Det blev lite av en väckarklocka. Naturvården behöver komma in tidigare innan rena slumpfaktorer som till exempel en torrsommar kan radera ut de sista individerna av en art. Det konstaterade Artdatabanken förra våren. Och nu kommer de ut med en ny rapport för att beskriva läget för våra dagfjärilar. Vi börjar i Idhults naturreservat i Östergötland där vår reporter Lisa Henkov får syn på några blad som ser speciella ut.
Och vad är det där för någonting? Nu blev jag nyfiken bara för att det är ett blad som jag inte...
En ung sötveder kanske? Eller?
Ja. Vad är det för någonting som lever på sötveder, Torbjörn?
Kronärtsblåvinge förmodar jag att du tänker på.
Ja.
Som är mer eller mindre monofag på sötvedel i Sverige. Eller var monofag, ska man väl tillägga.
Monofag, det betyder att man äter bara
ja,
en enda växt. Och här finns en sån planta. Hur stor är chansen att vi hittar en kronärtsblåvinge?
Mer eller mindre obefintlig. I de här trakterna har de inte setts på sen kanske 50-talet och det är bara enstaka fynd.
Men inte så långt härifrån så var det ju som man såg de sista kronärtsblåvingarna i Sverige.
Ja, det är ytterligare några mil österut då, som man såg. De senaste två exemplaren var 2019 som man noterade. Och sen dess har vi inte lyckats återfinna den.
Biologen Torbjörn Blixt från Länsstyrelsen i Östergötland berättade om kronärtsblåvingen i Idhults naturreservat. Kronärtsblåvingens öde visade tydligt att naturvårdarna behöver sätta in insatser tidigare för att hindra att fler dagfjärilar dör ut. Och nu kommer Artdatabanken med en ny rapport, Utarmning och utdöende, tillståndet för svenska dagfjärilar och bastardsvärmare, heter rapporten. Landskapet har genomgått och genomgår enorma förändringar och det påverkar dagfjärilsarterna olika, berättar miljöanalytiker Mikael Svensson på Artdatabanken när jag träffar honom norr om Kalmar i Småland.
Jo, och det slår ju olika hårt på olika arter. Så vi har ju jättevanliga arter, de arterna som vi ser här nu. Här kommer en aurorafjäril flygande. Liksom, den lever på korsblommiga växter, tandrot här förmodligen, eller backskärvfrö, eller ja, en mängd olika arter som den kan leva på i samma familj. Ja, ganska små krav, de finns kvar. Men de här som är lite gnälligare har en mer specifika krav. Det är de där, det är där det slår igenom som hårdast. Liksom, försvinner värdväxten någonstans ifrån så är det jättebesvärligt. Apollofjäril. Den är inte så noga med var han lägger sina ägg, men det ska finnas kärleksört så larverna kan hitta den. Men om kärleksörten är sällsynt, ja, men hur många larver hittar en värdväxt? Om det finns kärleksört, vi har jättestora områden med kala hällar och mycket kärleksört, ja, men då fungerar det.
Apollofjärilen har stora vita vingar med röda ögonfläckar. Och den har minskat sin utbredning från 17 län till bara 5 län idag. Den har alltså dött ut från 12 län. Och det verkar finnas ett mönster när en art dör ut. Först minskar antalet individer, sen försvinner den från enstaka lokaler. Och de olika populationerna blir allt mindre och isolerade från varandra. Och då kommer nya faror kopplade till genetiken så att dåliga arvsanlag kan slå igenom.
Och när det gäller en av de här hotade fjärilarna, fetörtsblåvinge, så pratar man om att, jag vill minnas att det var nu i Sörmland, där de fick ingen sugsnabel.
Liksom,
och då kan de ju inte äta. Alltså det är så mycket som händer när lokala populationer blir små.
Ja, det verkar behövas minst 500 stycken eller kanske tusentals fjärilar på samma plats för att arten säkert ska kunna finnas kvar. Mikael Svensson och hans kollegor har analyserat vad dagfjärilarna behöver. Den tredjedel av dagfjärilsarterna som minskar är huvudsakligen knutna till gräsmarker. Det gäller att det finns rätt livsmiljö för äggen, mat och skydd för larverna, bra ställen för puppan, blommor och partners till den fullbildade fjärilen. Allt måste stämma. Och det finns problem med att beskriva utdöenden och hur arter förändras över tid.
Ja, det är flera problem. Alltså det mest konkreta är ju att vi saknar övervakningsdata för många arter. Så vi har inga siffror på hur det ser ut. Men sen är det flera alltså mänskliga psykologiska faktorer som spelar roll. En av dem, det var en kanadensisk fiskeribiolog, Pauly, som myntade begreppet shifting baseline syndrome.
Ja, vi har helt enkelt en tendens att sätta den egna upplevelsen som en sorts referensram eller baslinje för hur naturen är. Det innebär att vi har svårt att förstå storleksordningen på förändringarna av landskapet och dagfjärilarna. Hur mycket blommor och fjärilar fanns det för 100 år sedan? De flesta av oss var ju inte med då. När det gäller risken för att dagfjärilar ska dö ut, kanske en del arter redan är chanslösa. De lever på lånad tid och finns kvar fast de redan är för få för att överleva långsiktigt. Som kronärtsblåvingen som vi hörde om i början. Enstaka fjärilar rapporterades i åtminstone 20 års tid innan torkan 2018 knäckte arten för alltid. Det finns kunskap om hur vi kan vända utvecklingen, men det kommer att kräva stora insatser, menar Mikael Svensson på Artdatabanken.
Eftersom vi inte får landskapet i stort att fungera så lyckas vi inte vända trenderna riktigt. Vi måste göra mycket större åtgärder, vi måste arbeta på en större skala. Vi måste se till att landskapet fungerar. Man går in och gör akutåtgärder, men det finns inte resurser för att bygga det här landskapet. Det finns inte, vi är inte över, naturvården är inte överens med Jordbruksverket om hur stödsystem ska fungera och hur vi ska utveckla jordbrukslandskapet och hur vi ska se till att de här gräsmarkskvaliteterna behålls. Och drar inte samhället åt samma håll så blir det jättesvårt att hamna rätt. Så jag skulle inte bli... Det finns några arter till som ligger risigt till. Det gör det absolut. Och jag tror framförallt att vi kommer att se många lokala försvinnande. Det kommer vi inte undan. I den processen är vi mitt inne i.
Det sa Mikael Svensson, miljöanalytiker på Artdatabanken, och reporter var Lisa Henkel. Och lite kan vi faktiskt göra själva. Bland annat så gör det skillnad hur vi har det i trädgården, om man har en trädgård då. Och det kommer vi höra om i ett reportage nästa timme. I slutet av programmet då kommer det en ny naturfråga, men nu är det dags att ge svar på förra veckans. Så här lät den. Nu frågar vi efter en växt vars första del av namnet har med vatten att göra. Den andra delen kan leda tankarna åt en kapuchongförsedd munkbeklädnad. På senare tid har forskare konstaterat att det finns väldigt många arter av det här släktet som tillhör familjen rosväxter. Den är särskilt snygg en lite fuktig sommarmorgon. Rätt svar, det är daggkåpa, och det var det många av er som visste. Och den som lottats fram att vinna vår naturmorgontermos den här veckan, det är Berit Marion i Flen. Grattis! Vi har ju fler vinnare. Lina Nyström i Sandared, hon får vår tygkasse, och Sven Källqvist i Göteborg vinner naturmorgons tygmärke. Det som efterfrågas måste vara släktet daggkåpor, skriver Karl-Erik Lilja. Dagg består ju av vatten och kåpa bärs ju av munkar. Den skimrar vackert en solig sommarmorgon och det finns många arter. Och Olof Thelin i Ramlösa skriver att vattendroppen i bladens mitt kommer från växten själv och att alkemister använde den för sina försök att framställa guld ur oädel metall. Det är ju värt att testa, tänk om det hade funkat. Ingrid Lundblad i Skäret, hon har daggkåpor i trädgården, och hennes barnbarn Vanja och Ester, de brukar sjunga den här för henne.
En daggkåpa ville jag vara och bära daggpärlor klara i kjol så fin med uddig kant. Det skulle allt vara fösligt grant.
En liten bit ur låten Daggkåpa från Majas alfabetsånger. Daggkåpa, det är alltså svaret. Ett släkte som innehåller många arter. Till en blomsträng där det bland annat växte just daggkåpor följde Joakim Lindvall, botaniker, Berit Berglund.
Titta.
Nu är det mörka moln, men solen lyser faktiskt på oss i den här blomsterängen. Alltså det är ju en gammal...
Och dropparna glittrar i daggkåporna precis som de ska.
Ja, så fint.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Ja. Som pärlor ligger de där dropparna.
Ja, det gör de verkligen.
Ja.
Och daggkåporna är ju så intressanta, för man slipper undra hur de får... De kan göra frön själva. Det är sådana här kan själv. Behöver inte alls befruktas. Det är ju därför det finns så många olika namn på daggkåpor. Det finns glatt daggkåpa, det finns rufsig daggkåpa och det finns alla möjliga sorter. Och nu har vi börjat sortera upp dem. Vi har daggkåpsexperter.
Ja.
Och Hälsinglands flora är ju ett föredöme där. Därför att där har vi en person som har pressat och gått igenom olika sorters daggkåpor.
Ja, det finns verkligen jättemånga olika arter av daggkåpa. Enligt naturforskaren på internet, som bland annat Naturhistoriska riksmuseet står bakom, så finns det 60 000 arter i Norden och Baltikum. Och arbetet pågår fortlöpande med att producera beskrivningar, skriver man. Artdatabanken i Uppsala har listat 45 arter, varav 7 är hotade på något sätt. Och enligt Nationalencyklopedin så finns det cirka 120 arter i Europa, varav drygt 20 i Sverige. Men detta med dagg är enligt det allmänna digitala uppslagsverket Wikipedia något vilseledande. Daggkåpan känns lätt igen på sina unikt formade veckade rosettblad. I dessas centrum samlas tidiga måna vattendroppar till en skimrande pärla. Dropparna bildas genom att bladen nattetid utsöndrar vatten som växten tagit upp genom roten, så kallad guttation, som trots växtens namn inte är dagg. Men oavsett hur många arter det finns och vad de heter, så är de vackra, säger Berit Berglund.
Men vi andra som inte kan daggkåpornas olika namn, vi kallar alltihop bara daggkåpa. Mm. Och de är lika snygga överallt, vad de än heter. Alltså.
Ja.
Har de samma med... Ja, men det är ganska fantastiskt, för det är ju sånt bry överallt i växtvärlden med att det ska befruktas och det ska dit insekter och det ska allt möjligt ska klaffa.
Mm.
Men så att de här står alldeles still och tysta och sköter alltihop själv och har storfamiljer så här då.
Ja, daggkåpa. Väldigt fint.
Kan självväxten daggkåpa? Det var Joakim Lindvall som träffade botaniker Berit Berglund från Gävle. Och vi har fått riktigt glittriga och blommiga daggkåpebilder från flera av er lyssnare. Det finns några på våra sociala medier och på webben också på hemsidan nu när frågans svar har presenterats. Det är bilder från Eva Godwin, Ninni Jonsson Tolle och Anna-Lena Ettemo bland annat. Så spana in dem, vet jag. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 med en fältreporter i midnattssolens Abisko. Vad händer i naturen där just nu och hur hanterar livet de här långa perioderna utan natt? Ja, du Ingrid, det är lite kontraster där i Abisko. Du har de storslagna vyerna, snöklädda fjällen. Men under tiden du har varit där i Abisko så har du ju också varit under attack. Det är full fart på insektslivet.
Jo, nej, men det är full fart på myggen här och bromsen. Men inte så illa som det var här om natten. Nu så kan man ju ändå prata utan att svälja liksom stora bromsar och myggor. Utan, nej, men det är helt okej nu. Jag är ju på forskningsstationen här i Abisko. Den byggdes då för 1913, så det var ju några år sedan. Men den finns kvar. Idag är den ju lite annorlunda än den var 1913. Och Magnus Agner, du är chef här. Om du kort ska berätta, vad är det som sker? Vad är det som händer nu på forskningsstationen? Varför är den viktig?
Ja, men det precis som du sa, den har varit aktiv i mer än 100 år nu. Och det kanske allra viktigaste det är att det har samlats in väderdata, klimatdata här kontinuerligt sedan dess. Och det är unikt för en sån här nordlig lokal som Abisko är. Och framförallt nu i tider av klimatomställning, när klimatet blir varmare i Arktis, så är ju bakgrundsdata, se utvecklingen, det är det absolut viktigaste just nu.
Mm. Vi ska alldeles strax göra ett högst vetenskapligt experiment också, men innan jag gör det så måste jag fråga dig, midnattssol, det är det vi har nu. Hur är din personliga inställning till, eller vad känner du för midnattssolen? Hur påverkar den dig?
Jag själv har ordentliga mörkläggningsgardiner både här och när jag bor söderut i Sverige också. Men jag vaknar tidigt på morgonen, och det är alltid trevligt att det är ljust ute när jag vaknar, tycker jag. Så att jag är mer midnattssol åt folket.
Ja, men du, mer midnattssol åt folket tycker jag låter som en bra slogan. Jonas Gustafsson, har vi gått upp för backen här. Du är ekolog och det är du som är ansvarig projektledare för det här vetenskapliga experimentet vi ska göra. Berätta, det handlar om små gröna kryp bland annat, och att träden här omkring ser rätt så malätna ut, fast ja, inte mal. Berätta.
Jo, men så här är det. Det är en fjärilslarv, eller två arter är det. Frostfjäril och Eperita, den heter fjällbjörkmätare eller björkmätare. Jag har en på mig här nu. Och de äter väldigt mycket löv. Och i år är det extremt mycket av dem.
Vi ska berätta att den är alltså grön. Den är ungefär 1,5 centimeter lång. Och som en mätarlarv så har den ju då 2 bakfötter och 4 framfötter. Och den krokar sig fram liksom. Den drar ihop kroppen och så sträcker ut fram kroppen och så drar den ihop. Så att den kryper in på din arm här. Berätta mer.
Ja, men den här ska ju äta och bli stor. För den kanske ska bli 3 gånger så stor innan den är färdvuxen. Så just nu äter de extrema mängder björk. Och vi har ett litet experiment här där vi har satt ut tallrikar där vi kan se hur mycket... fjärilsbajs helt enkelt.
Ja, ska vi går upp hit till björken och så här har vi alltså en tallrik som vi sätter här under björken. Och vad tror vi ska komma här då?
Ja, det ska ju droppa ner här från björken fjärilsbajs, så vi får se att det faktiskt händer någonting medan vi står här.
Och det ska vi kolla på. Vi återkommer med precis i slutet av sändningen. Då ska vi inspektera tallriken och se efter om detta experiment har utförts. Om det har kommit någon bajs på tallriken. Men du menar att man till och med kan höra om de äter?
Just här så är det lite svårt, för det är inte så jättemycket just på den här fläcken. Men på andra ställen kan man, nu när de börjar bli lite större, att man hör hur de faktiskt äter eller att det rör sig i björkarna och... Ja, det är lite fascinerande och skrämmande ljud.
Ja, men du, fascinerande och skrämmande ljud. Vi måste ju lyssna. Jag klättrar lite närmare björken här. Så, oj då, man tar i björken och ramlar det ner på en, så får man lite gröna som kryp på sig.
Men det var svårt att höra det här i radio. Ja,
men du, vi är absolut alldeles tyst en stund, och så håller jag mikrofonen mot de här. För jag ser att det är ju en larv där som äter, om vi kan höra. Vi är alldeles tysta. Ja, det är svårt att höra. Man hör inget knaprande ljud, men det är ju rätt. Här har vi en som sitter och käkar. Ska vi hålla? Jag har aldrig intervjuat en liten larv förut. Jag håller mikrofonen väldigt nära. Han slutar äta just nu. Men vi ska återkomma till tallriken i alla fall. Men de här larverna, de äter ju inte bara björklöv. De äter en massa annat också.
Ja, men äggen läggs ju på björkar, och sen när de har ätit upp allting som går att äta på björken kommer de gå ner på marken och så kommer de fortsätta äta där. Och sen förhoppningsvis förpuppas då och bli vuxna om ett par månader.
Jo, jag tittade på lite blåbärsris här längre bort på slänten, och de åt blåbärsris också, eller blåbärsrisblad.
Ja, de kommer nog testa och äta på det mesta. Ibland fungerar det att äta, ibland gör det inte. De är lite olika försvarade, de här växterna.
Men du, är det någon som blir glad åt det här? Jag menar, med den här stora invasionen. Vi vet att troligen kommer ett antal björkar att dö. Blåbärsplockare kommer inte få så mycket blåbär. Men vem kommer att bli glad över dessa larver?
Ja, men det finns många fåglar som kommer att ha jättegott om mat till sina ungar nu. Bergfinken är ju ett sånt exempel. De kanske kommer att få ut dubbelt eller tre gånger så många ungar. Och dessutom att ungarna är större än vanligt.
Kommer de också att till exempel lägga fler ägg?
Ja, det är ju därför de får fler ungar. Och en del arter kanske till och med kommer att lägga en extra kull senare på säsongen för att det finns så gott om mat. Mm.
Den här återkommer ju då ungefär var nionde, var tionde år. Hur är det någon risk för att fjällbjörken kommer att påverkas så att den försvinner?
Ja, för individer och vissa stammar kommer ju att dö. Men i det stora hela så kommer skogen att bestå. Men ja, vissa år, det kommer inte riktigt att bli så i år tror jag. Men vissa år kommer det att se helt dött ut här.
Ja, så kan det bli. Vi ska i alla fall återkomma, jag och Jonas Gustafsson, i slutet av sändningen. För att är man på en forskningsstation så är det klart att man ska göra vetenskapliga experiment, högst vetenskapliga sådana. Vi har alltså placerat en tallrik under en björk och vi ska se om vi sen kan se om det finns bajs från de här larverna som har trillat ner på tallriken. Det tycker jag ska bli jättespännande att se lite senare.
Ja, men jag är också jättespänd. Ingrid Engstedt Edfast, vår fältreporter i Abisko, som nyss försökte intervjua en björkmätarelarv också. Mycket, mycket spännande. Om man lyssnar noga kan man höra dem knapra, men kanske inte just i radion. Vi hörs igen, Ingrid Engstedt Edfast, lite senare. Hemma hos lyssnaren Esmeralda i Tullinge i Stockholm så är det ett naturljud som låter dag som natt och som de börjar bli lite galna på. Och hon hade lite frågor kring det. Så här lät det när vi pratade svid tidigare i veckan.
Ja, det är koltrastar och de skriker på någonting. Jag vet inte riktigt vad de skriker på, om det är på varann eller på våra två katter, men inte alltid tror jag. De har ungar också som fortfarande matas.
Är det så att det låter liksom hela tiden, dygnet runt eller hur?
Ja, till och från. Det är inte precis hela tiden, men ibland undrar jag hur de kan hålla på så himla länge med deras, liksom, det är nästan som ett skällande som både på natten bland klockan 4-5 men också sent på kvällen eller mitt på dagen.
Vi har ju fått en inspelning av dig. Jag tänker att vi kan lyssna på det här lätet, hur det låter. Ja, det har ju helt klart en annan karaktär än koltrastens sång som ju så ofta beskrivs som vacker och härlig och så.
Ja, precis. Ja, det är sant.
Men du, det du undrar är lite så, varför gör de det här lätet och hela tiden? Är det som vi ska ta reda på nu?
Ja, det skulle vara jätteroligt att höra.
Mm. Då har vi med oss fågelekologen Annika Rastén som vi hoppas kan svara på det här. Hallå Annika.
Hej hej.
Vad är det här för läte som koltrasten gör hemma hos Esmeralda?
Det är en varningsläte, för precis som hon sa så har ju koltrastarna unga nu. Och fåglar är ju precis som alla andra djur och människor väldigt oroliga över sina ungar och vill ju deras bästa. Så är det någon fara i närheten, då varnar koltrastarna för fullt för att tala om för barnen att oj, oj, akta er, det här är livsfarligt. Så det är det lätet som hörs.
Det är mycket saker som är livsfarligt där då, hemma hos Esmeralda.
Ja, uppenbarligen fanns det ju ett par katter där och det är ju det största hotet mot fågelungar. För katter är ju inte ett naturligt rovdjur egentligen i Sverige Och katter är ju så finurliga. De kan ju både klättra i träd och så har de sina långa tassar som de kan fiska ut fågelungar ur bohål och sådär. Så att katter är ju jättestort hot mot alla småfåglar. Och det vet ju fåglarna också, så därför varnar de extra ihärdigt om det är en katt i närheten av deras ungar.
Du sa också förut att stenskvättor, de har faktiskt ett eget varningsläte just för katt.
Ja, precis. De har en variant. De har ett smackande varningsläte. Det är många fåglar som har. Och så har de en variant på det lätet som det låter liksom nästan som ett elektriskt ljud. Det låter väldigt konstigt. Och det kör de bara för katt. De varnar inte så när en hund eller människa kommer, utan det är bara för katt som de varnar så. Och det tror jag beror på att katten just är ett extra farligt rovdjur, eftersom katter är så smidiga och kommer fram överallt och kan komma åt ungarna på ett helt annat sätt än vad en hund eller människa kan göra. Så jag skulle kunna misstänka att även koltrast kan varna lite annorlunda när det är en katt i närheten. Men det vet jag inte, för att man måste ju studera en fågelart ganska ingående för att få kläm på såna här små nyansskillnader i läten.
Vad kan det mer vara för någonting som koltrastföräldrarna varnar för?
Människor och hundar skulle de kunna varna för också, men förstås också rovfåglar. Om det kommer en sparvhök farande eller om det kommer en kråkfågel. För fågelungar som nyligen har lämnat boet, de är väldigt hjälplösa. De kan inte flyga så bra än utan sitter och trycker på marken. Och då kan ju även en skata bli ett stort hot mot fågelungen. Så det kan vara allt möjligt som triggar koltrasterna nu.
Och då säger föräldrarna, oj oj oj, akta där, vänta, eller vad är det ungefär den säger? Fara, fara, fara.
Ja men ungefär så. Akta, akta, det här är livsfarligt. Göm dig bäst du kan och akta, prata inte med den farliga skatan. Typ så. Eller akta katten liksom.
Ja men du, Esmeralda, det är en väldans massa varningar kring dig just nu. Det är överbeskyddande, eller beskyddande kanske bara. Småbarnsföräldrar i farten.
Ja, det verkar så. Jag tyckte att det var... Jag tänkte, är det verkligen mot katterna? Eftersom de verkar hålla på också när katterna ligger och sover på stolarna och inte rör en fena. Men då har vi ju skater också, så det kan ju vara... lite allt möjligt, kan jag tro.
Ja, det är ju förmodligen hela tiden någonting så där som de oroliga föräldrarna ser eller hör och tänker att det här är bäst att varna ungarna för. En liten tröst kan vara att det är inte så lång period som det håller på så här i alla fall, för att fågelungar växer otroligt fort. Efter att de har lämnat boet så tar det ofta bara någon vecka innan de är självständiga. Så det ska inte behöva vara så länge till som du får höra det här ihärdiga tjattrandet om nätterna.
Ja, men det är bra. Jag tror också vi har många koltrastbon hos oss, för det är en himla massa som går med sina ungar på gräsmattan. Och de ser rätt stora ut fast de piper fortfarande efter mat.
Ett tag till så hänger de med föräldrarna, men rätt så snart ska de vara självständiga och då kommer ju föräldrarna att inte vara lika mycket hönsmammiga längre.
Då får de vila rösten lite.
Kan behövas.
Ja, vi får vila öronen.
Ja. Ja, men då säger jag tusen tack till dig, Esmeralda, som ställde frågan. Och tusen tack till dig, Annika Rastén, som gav oss svar på det här. Och en liten inblick i hur det är att vara koltrastförälder. Ha det så bra!
Hej då! Ja, tack detsamma. Hej då!
Ja, koltrastens hamrande varningsläte. Inspelat från lyssnaren Esmeraldas trädgård. Inte lika behagligt som deras melodiska sång, men så är det ju ett läte med helt skild funktion också. Vi har väl också lite hamrande varningsläten så där när något barn gör något. Och så. Ja hörni, i nästa timme då återvänder vi till midnattssolens Abisko. Då får vi veta hur fåglarna gör när solen lyser dygnet runt.
Du lyssnar till poddversionen av Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Andra delen.
Hur man vill bo, det har de flesta önskemål kring. Vid vattnet eller lägenhet mitt i stan. Men vi överlever om vi inte har, även om vi inte har drömboendet. Många fjärilslarver däremot, de inte bara vill utan de måste ha vissa växter för att överleva. Deras värdväxter. När de blir sällsynta, då blir det körigt. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Karin Gyllenklev. I förra timmen då hörde vi om en ny rapport från Artdatabanken om utdöendet av våra svenska dagfjärilar, där en tredjedel av arterna minskar just nu. Och i den här timmen så kommer vi få handfasta tips på hur man kan gå tillväga om man har en trädgård och vill plocka in vilda arter för att gynna insekter, som till exempel fjärilar.
När man går ute och ser växter så får man först bestämma sig för vad det är man vill ha, och sen så kommer man ihåg var de växer någonstans. För sen när de går i frö så kanske det inte är så lätt att se vad det är. Man kan märka ut dem på något sätt. Men sen måste man också tänka på att man inte ska samla från någonting som är hotat. Utan det ska ju vara från en art som är okej att ta ifrån.
Mer tips i reportaget från utställningen Varannan vild blir det om en kvart. Och vår fältreporter idag sänder från midnattssolens marker. Och där finns det åtminstone en fjäril som har det riktigt gött just nu. Det dräller av björkmätarlarver. Ja, vi ska få höra om midnattssolen och påverkan på fåglar om en stund. Vi ska också prata med Statens veterinärmedicinska anstalt om varför de vill ha döda grodor och ormar på posten. Och sist i programmet så lovordar Mats Ottosson stigen.
Den är tryggheten. Den vet vart den är på väg och hur man kommer dit. Och på en stig är man aldrig ensam.
Hör gärna av er, kanske har ni ett midnattssolminne att dela med er av eller en fråga. Och då nås vi enklast på naturmorgon@sverigesradio.se. Vi har fått ett mejl från Kristina Amundberg som skrev till oss att hon var i just Abisko. Hon var där under midsommar och skrev: jag har hört Nordsångaren och ska leta blåhake. Det häftigaste jag sett är hökuggla och det vimlar av lövsångare, så jag trivs. Och nordsångare som hon nämnde, de är vi inte bortskämda med här i Sverige. Men ett gäng rapporteras in emellanåt, framförallt från Abiskoområdet. Den lilla nordsångaren trivs i fjällbjörkskogen och ja, men brukar dyka upp där i andra halvan av juni. Och Ingrid, fältreporter Ingrid Edfast, är det där? Det har snackats en del om nordsångaren under dina dagar nu i Abisko, va?
Ja, men det har snackats både om nordsångaren och jag måste bara säga den här fantastiska lilla blåhaken som hon nämnde. Jag var med på den ringmärkning igår av blåhaken och fick, sen när den var ringmärkt så fick jag hålla den i handen och vara den som släppte ut den till friheten igen. Och det måste jag säga, det var så otroligt häftigt att få göra det, och den här blåhaken är ju så vacker. Ja. Men inte nog med det. Jag är ju en lyckligt lottad person, så jag har fått lyssna till nordsångaren också. Och igår så åkte jag ut då med Nils-Åke Andersson som har jobbat här uppe i över 30 år. Och han är ornitolog, han är forskare och han älskar fåglar. Och vi åkte mot Björkliden, för där så finns det ett ställe där folk har rapporterat att de hörde nordsångaren. Och så här lät det igår när jag och Nils-Åke var ute och sökte nordsångare.
Den över vintern nere i Sydostasien, i Java, Sumatra och så vidare. Så den har ju väldigt lång väg att komma hit. Så normalt så är det inte förrän till midsommar som den dyker upp här. Och så jag vet här borta var det ett talgoxpar som hade ungar. Så att antagligen det de ungarna som är ute och föräldrarna nu som börjar satsa på andra kullen. Så det är därför han sjunger. Där var nordsångaren. Hörde du?
Ja, jag hörde.
Då ska vi lyssna.
Är det nordsångaren?
Ja. kommer den.
Kan den vara här i trädet bakom oss kanske?
Ja, de säger att det är här borta i dungen vid röda stugan. Så det är någonstans här. Och här satt två stycken väldigt länge förra sommaren också.
Om du ska beskriva, hur ser den ut?
Ja, det är en lövsångare, kanske de flesta känner till, en liten grön knubbig sångare. Den här är lite större och mer långsträckt. Och sen har den ett väldigt markant ljust ögonsträck. Plus att den har två band på vingarna. Så den är lite större än lövsångaren och mer. Sjunger den riktigt bra.
Är det en eller två?
Nej, det är nog bara en. Normalt brukar den komma kring midsommar. Men i år så upptäcktes de första redan den 18. Och då hade man både han och hona här. Så det är förmodligen häckar i paret redan. Och hannen, men det här är antagligen oparad hannen som inte har gett upp än.
Så vi har en liten ungkar här på jakt efter en hona.
I fjol var det två hannar som höll på väldigt länge här och de var nog ensamma här. Men de har kort tid på sig hinna. De kommer inte för att inte midsommar och sen måste de få ut ungarna. Och så måste de byta fjäder direkt innan de ska flytta ner till Sydostasien. Så det är ganska kort tidsspann de har för att hinna med allt.
Ja, men du, vi fick höra den i alla fall.
Jag var tveksam om de verkligen skulle hålla på så här mitt på skålheta dagen. Det är ju nästan över 20 grader plus. Så det är bara att tacka.
Ja, så lät alltså när jag och Nils-Åke Andersson var ute igår och fick den stora lyckan att höra nordsångaren här i Abisko. Och fåglarna här uppe, de har en rätt så stressig tillvaro för de ska ju hinna med så himla mycket under den här korta tiden då det är ljust. Och jag pratade med Keith Larsson som jobbar här när han var ute och ringmärkte fåglar igår. Och han berättar att problemet för fåglarna är att de kommer upp hit och sen ska de hinna med allting. De ska hinna med att hitta en partner, de ska sätta bo, de ska mata ungarna och de ska byta fjäder direkt och göra sig redo för att flytta igen. Och så här berättar han om fåglarnas tillvaro.
The breeding season can be something like 45 to 60 days, meaning when the males arrive, they typically arrive first, they have to establish a territory, then they have to attract a mate, build a nest, they lay the eggs, and many of these songbirds, like the blowhaka or the lovsångare that we ring today, they'll have 4, 5, 6, 7, 8 eggs, and they lay one per day. And they don't start incubating until the second to the last egg is laid, because they want them to all hatch at the same time. And then, of course, they have to replace their feathers to be in good shape to migrate back to Africa or to India or to Southern Europe. So they literally have a very, very short period of time. So what they do is they compress all of those activities. So some species, for example, like lovsångare up here, the females can still be taking care of the young while they're molting or replacing their feathers for the autumn migration. Whereas if you go to the south of Sweden, they don't start molting until after the young have fledged.
Ja, det kan alltså vara rätt så stressigt om man ska hinna med mycket under midnattssolen. Både vad det gäller då plantor som var det tidigare, växter alltså, och fåglar. Det kan vara stressigt också om man är student här, för att det är jättemånga studenter vid den här forskningsstationen i Abisko. Jag har träffat en av dem, Alexina Brännlund, som pluggar då vid Umeå universitet i en masters. Du håller på med mastersuppsats och pluggar biologi. Men först måste jag fråga dig, Alexina. Ditt förhållande till midnattssol, hur tänker du att jobba och vara i den här omgivningen?
Ja, dels så är det ju helt underbart. Det är ju så vackert. Men det är, min kropp förstår inte riktigt när den ska sova. Den förstår inte riktigt att den ska sova, så det är lite jobbigt. Men sen hade jag också, jag bodde här uppe i 2 år för några år sedan. Och då, jag är inte så duktig på att ta hand om växter. Kanske lite konstigt kan man tycka. Men de har aldrig mått så bra som när jag bodde här uppe kan jag säga.
Du pratar väl alltså om växter inomhus?
Ja, precis. Husväxter.
Mm. Ja, det är lite spännande. De gillar också det här med mycket sol under dagen.
Ja, men de gör ju det. De får ju fotosyntetisera väldigt mycket då. Mm.
Men du håller ju inte på med växter inomhus. Du håller ju på med ett helt annat projekt. Ska du berätta lite kort, vad sysslar du med på dagarna egentligen?
Ja, just nu när jag är här uppe då så håller jag på med ett experiment för min masteruppsats. Då jag placerar ut vad man kan säga små växthus ungefär i fält. Som ska värma upp små provytor helt enkelt med olika arter av mossor. För att se hur de påverkas av uppvärmning. Dels vad det gäller hur mycket de kan omvandla i sin fotosyntes. Men också hur mycket de kan bryta ner med hjälp av högre temperatur då. Men också hur det förändras i olika fuktighetsgrad.
Så egentligen kan man säga att de här små växthusen, det är att du tittar lite grann i framtiden. Hur blir det om vi får det varmare här på jorden?
Ja, men precis. Här i Abisko så är det ju väldigt, väldigt torrt till exempel. Så med en mycket varmare temperatur så skulle man ju kunna tänka sig att nedbrytningen inte kommer öka och släppa ut mer koldioxid. Mm. Eftersom att den här nedbrytningen också behöver ganska hög fuktighetsgrad för att fungera.
Och du gör väldigt spännande experiment. Du experimenterar med någonting som är så spännande och så vanligt och vardagligt som tepåsar. Och vi hinner ju inte göra ett helt experiment, men jag tänkte att vi ska prata lite grann mer om hur man kan ha användning av tepåsar för att utröna vad som händer med klimatet här på jorden. Det tycker jag låter som en spännande utmaning, och vi kommer att höra mer om det lite senare.
Ja, det är mycket spännande experiment på gång där i Abisko, både då med tepåsar och det här björkmätarlarvexperimentet som vi har pågående också, där vår fältreporter Ingrid Engstedt Edfast försöker fånga fjärilsbajs faktiskt i direktsändning. Du Ingrid, jag tänkte bara berätta, vi har fått en lyssnare som skriver, som har sett bilderna du lagt ut från vår sändningsplats. Tove Moe skriver så här: haha, där har jag badat en gång för en herrans massa år sedan. Jag tror jag skrämde bort en utter eller något som satt på bryggan, för det såg ut som en katt, men den dök ner i vattnet när jag kom för nära.
Det låter häftigt.
Ja, men ni kommer inte bada där.
Jag kan säga att jag kommer garanterat inte att bada här, för att jag är världens badkruka. Men om mina gäster sen efter sändning kommer att ta sig upp, då kan jag bara att gratulera dem, för det är jättekallt i vattnet.
Ja. Okej, men tack för nu då Ingrid, så hörs vi senare.
Det gör vi.
Ingrid Engstedt Edfast i Abisko, vår fältreport. Ja. Vad gör du om du hittar ett dött djur utomhus hemma? Gräver du ner det och har någon sån liten begravning kanske? Eller låter du det bara ligga? Ett tredje alternativ, det är att skicka iväg det med posten. Ja, nu efterlyser SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, döda djur som hittats ute i folks trädgårdar. Vilthälsa in på knuten heter satsningen, och högt upp på önskelistan står ormar och grodor. Gustav Averhed är viltveterinär och biträdande stadsveterinär på SVA och med här och nu i Naturmorgon. God morgon Gustav!
God morgon, god morgon!
Du, ni vill ju skapa ett nätverk i hela landet så norr till söder som kontinuerligt skickar in upphittade döda djur till er. Varför behövs det?
Jo, att vi samlar in rapporter om döda eller sjuka djur, det har vi gjort sedan 48. Tror jag det. Så att det är ingen nyhet för oss. Men de här arterna som finns nära människor i våra trädgårdar till exempel, det är arter som vi kanske inte ofta får in till SVA för undersökning. Därför gör vi den här lilla extra satsningen då, för att försöka få in de här lite mer udda arter.
Ja. Spelar det någon roll vad djuret i fråga har dött av? Jag tänker om katten kommer in med något, eller om det är ett djur som blev överkört av någon gräsklippare. Är det också intressant?
Ja, egentligen inte, utan vad vi vill är att man rapporterar detta till rapporteravilt.sva.se, och sen sitter vi och granskar de här rapporterna och då plockar vi ut de arter eller de sjukdomar eller de ökad dödlighet bland fåglar eller djur, och de plockar vi in då för undersökning. Så att just när vi vet om att det är en blåmes eller som har flygit in i ett fönster och sådär, så är det ju mindre intressant.
Mm. Och ni vill ju extra gärna ha in grodor och ormar, har ni ju sagt då. Är det för att vi har liksom lite sämre koll på hur hälsostatus hos dem? Eller varför är det?
Ja, det är exakt så. Det är djur som vi sällan får in för undersökning på SCA. Vilket gör att, då att det är lite oklart hur hälsostatusen ser ut hos de här djurarterna. Så att därför gör vi en liten extra satsning just för att få in reptiler och amfibier och så.
Mm. Och jag vet att ni letar efter en speciell svampsjukdom bland annat. Kan du inte berätta om den?
Ja, precis. Och det är den här cutridsvampen. Och den finns egentligen i hela världen. Och den har ju haft en väldigt stor påverkan på många grodarter, framförallt i de tropiska regionerna där de har den här svampen har utrotat arter och har en extremt negativ effekt på dem, och de minskar kraftigt antal på grund av den här svampen.
Mm.
Och vi vet att vi har den i Sverige också, men exakt vilken påverkan den har på våra grodor, det vet vi inte. Och precis vart den här svampen finns någonstans.
Ja.
Så att om vi får in då amfibier, då kan vi undersöka dem för just den här svampsjukdomen.
Vad är det som händer om en groda får cutridsvampen?
Jo, det som händer är att den här svampen, och den ser man inte med blotta ögat, den sätter sig på huden på de här grodorna. Vilket gör att huden blir förtjockad. Och huden är jätteviktig för grodorna, för det är där de reglerar sin saltbalans och får syre och vatten och så vidare. Och då gör det att de inte kan ta in syre via huden och sköta sin saltbalans, och till slut kan de dö.
Ja men du, säg att jag hittar en död åkergroda kanske då, hemma. Hur går jag tillväga om jag tänker det här är SVA intresserad av? Hur ska jag liksom, hur ska den komma till er utan att det blir otrevligt på postkontoret?
Ja, men precis. När det gäller amfibier och reptiler och sånt där, och framförallt i den här värmen som vi har nu, så kan de bli ganska ankomna väldigt fort. Så att om man hittar en reptil eller en amfibie och vill skicka in den för undersökningen, så tycker jag att man ska frysa den så fort som möjligt. Och sen går man in på rapportera vilt. .sva.se, och där kan man fylla i sina kontaktuppgifter, vad det är för fynd man har hittat och hur många, och man kan bifoga bilder också. Mm. Där får vi den rapporten och vi tittar på detta då, och vi tycker att det här verkar intressant. Då kontaktar vi den här personen och då skickar vi ut förpackningsmaterial, och då ingår fraktsedel, remiss och plastpåsar och tjocka kartonger och så vidare till den här personen, som bara returnerar tillbaka paketet till oss.
Ja. Men du säger att ni skulle få reda på att grodan jag skickade in då på det här sättet, att den har cutridsvamp. Skulle det bara bli statistik av det hela, eller gör man någon typ av åtgärder då i närliggande vattendrag eller så där, för att minska att fler grodor får detta?
Och det där är jättesvårt, för just cutridsvampen kan leva flera månader i vattnet. Mm. Så att det här är det är väldigt svårt att bli av med den. Så att till att börja med så måste vi veta, har den här effekt på våra grodor? För vissa grodarter, de är olika känsliga för cutridsvamp. Så det kan finnas utan att faktiskt ha en ökad dödlighet. Så vi får börja där, och sen skulle det visa sig att den har en stor dödlighet bland våra svenska grodor, så får vi göra någon form av plan för att minska det helt enkelt.
Ja, men du, då önskar jag er lycka till, Gustav, och hoppas att vi får mer kunskap om detta så vi vet mer läget helt enkelt. Ha det så bra.
Absolut. Du, detsamma. Tack så mycket.
Tack, hej. Gustav Averhed, viltveterinär på SVA. Och Vilthälsa in på knuten heter alltså det här initiativet. Läs mer på sva.se om du är lite intresserad av att hjälpa till. En citronfjäril fladdrande i trädgården, det symboliserar livskvalitet för många. Och för att öka chanserna så kan man låta naturen flytta in i trädgården och gärna satsa på den lokala floran. Inspiration finns att hämta på trädgårdsutställningen Varannan vild på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg. Och Lena Pettersson besökte utställningen En regnig dag i slutet av maj.
Myskmadran har ju kommit igång sedan länge hos oss. Och brudbröd har vi satt ihop med myskmadra, för vi tänkte att det kunde vara en väldigt vacker kombination.
Lena Ansebo är trädgårdshistoriker och trädgårdsutvecklare på Fredriksdal och guidar runt i utställningen tillsammans med biolog Jakob Sandberg.
Jag tänker på den här brudbröden som är en oerhört vacker växt tycker jag. Den har... Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva de här bladen, men väldigt finflikiga blad. Och det finns, den påminner lite om röllika, men det finns inte riktigt något annat i svenska floran som påminner om de här bladen hos brudbröd. Den är väldigt vacker i knopp, tycker jag, med små vitrosa knoppar.
Myskmadra och brudbröd, teveronika och styrmosviol, getväppling, strandglim och ullvide. Det är bara några av alla de vilda växter som man kan få se på Fredriksdal i sommar.
Vi har gjort en utställning om vikten av värdväxter och att använda inhemska växter i våra trädgårdar. Och vi kallar den här utställningen för Varannan vild. Och den har vi gjort i samarbete med Kristel Kvant och illustrationer av Maja Sävström. Och så har vi gjort en idéträdgård till med bara vilda växter. Men tanken är ju inte att vi ska putta ut alla exotiska växter, men att vi vill inspirera till att få in de inhemska arterna.
Du börjar med att säga värdväxter, sa du det? Mm. Vad menar du med det?
Det är växter som används av andra organismer för att de ska kunna överleva. Som till exempel fjärilslarver behöver ju ofta specifika arter att leva på. Och sen blir de puppa. Och så blir de en fjäril och då fladdrar de runt och äter pollen och nektar från alla möjliga blommor. Men just larvstadierna är viktiga, där är arten så viktig för dem.
Fast i våra trädgårdar idag saknas ofta de här värdväxterna.
Många växter som vi har plockat in i trädgårdarna, de kommer ju från helt andra världsdelar och helt andra ekosystem som inte har de insekterna som vi har till exempel, eller de här svamparna eller vad det nu handlar om för organismer. Och de insekter som vi har här i Sverige och i Norden, de är ju anpassade till de inhemska arter som vi har. Och plockar vi då in andra arter, de kommer inte att gå dit och lägga sin ägg, eller flyga dit eller krypa dit och lägga sin ägg, för att de är inte anpassade efter det. Många är väldigt specialiserade.
Och det är inte säkert att insekterna så lätt hittar sina värdväxter i den omgivande landsbygden heller, eftersom den biologiska mångfalden minskat och miljö som tidigare var vanliga, som ängs- och hagmarker, nu blivit allt mer sällsynta.
På de senaste 100-200 åren så har ju mycket natur minskat i kvalitet och minskat i yta, och det gör ju att många vilda växter och alla de organismer som är beroende av de här växterna blir väldigt fragmenterade. Och med den bakgrunden så har ju urbana miljöer med byar och städer och bebyggd miljö har en rätt stor betydelse nu. Och att utforma på rätt sätt så kan man få in väldigt mycket biologisk mångfald i bebyggda områden.
Om man inte är så förtjust i insekter av någon anledning, man får kliande utslag av mygg om man vill helst slippa då. Ska man fortfarande satsa på vilda växter?
Ja, mygg till exempel, de håller ju till i vatten. Så att, det behöver man inte vara orolig för. Alla insekter, alla organismer har en roll. Och jag kan inte se att det är så många som kommer göra någon skada eller göra ett obehag på något sätt. Utan de är en del av naturen. Och vi är beroende av varandra.
Mm. Du nickar också.
Ja, man får tänka på en vacker liten blåvingefjäril kanske. Så om man tycker att ordet insekt är lite jobbigt. Men jag tänker att det är oerhört viktigt för hela ekosystemet. Och fåglar och fladdermöss och många andra djur.
Precis. Ja. Det, för det, de lever ju av varandra också. Så alla små larver är ju mat till större djur. Som du sa, fladdermöss till exempel. Fåglar. Ju fler larver, desto fler småfåglar har vi runt omkring oss. Och desto fler större rovdjurfåglar har vi omkring oss. Så att, ja, det, allting hänger ihop.
Och jag tänker att man, många odlare, trädgårdsodlare, precis som jag, finner en alldeles speciell glädje i att odla växter som är en del av ett större, ja, verkligen är en del av naturen.
Så hur ska man göra då om man vill få sin trädgård mera vild?
Du kan börja med att låta delar av gräsmattan växa upp och se vad som händer. Och så klippa lite mindre ytor som man går på och sen låta det andra växa upp. Sen kan du också tänka att du inte behöver rensa bort allt som finns. Allt ogräs är inte dåligt. Kirskål kan ju vara lite jobbigt, men den har sin roll också. Men det finns så många andra ogräs som vi ser som ogräs som man faktiskt skulle kunna lämna kvar på olika ställen i trädgården. Och det har vi ju pratat ganska mycket om de senare år, tycker jag, att man inte behöver rensa sin trädgård. Men det är ett sätt att jobba med sin trädgård och de vilda växterna. Man kan ju också försöka samla in frö från växter som man tycker om i naturen.
Hur gör man det?
Då är det bra att när man går ute och ser växter så får man först bestämma sig för vad det är man vill ha. Och sen så kommer man ihåg var de växer någonstans. För sen när de går i frö så kanske det inte är så lätt att se vad det är. Man kan märka ut dem på något sätt. Men sen måste man också tänka på att man inte ska samla från någonting som är hotat. Utan det ska ju vara från en art som är okej att ta ifrån. Och sen så får man samla sitt frö och antingen så det direkt när man kommer hem, eller så låter man dem vänta till våren och så det då. Det beror lite grann på vad det är för art. Så får man sina egna planter.
Mm. Och Jakob, du berättade att du glömde en midsommarbukett en gång.
Ja, ett sätt är ju om man har lite bar jord i trädgårdsland att man kan ta in lite åkergräs. Och då till exempel om man väljer att plocka blåklint ute i en åker med vilt ursprung så att säga, då som jag gjorde till en midsommarafton och lät den stå kvar ute på trädgårdsbordet, och där var liksom humlor under ett par veckor och pollinerade den här växten, och sen kunde jag samla frön och de lever vidare i min trädgård nu, de här blåklintarna.
Den här är ju läcker, tycker jag. Också bra, det är brakveden som vi satte ihop med kärrtistel och blodnäva.
Och tistlar är ju vackra.
De är jättevackra och väldigt besökta av insekter.
Ja.
Så det är en sån klassisk som man egentligen kanske brukar rensa bort, men man kan ju spara några.
Men det är inte bara insekter och djurlivet som gynnas av mer vilda växter i trädgården. Även den vilda floran i sig är viktig att bevara för den biologiska mångfalden, säger Jakob Sandberg. Och då finns också en poäng med att man samlar in fröer från olika håll och gärna från växtplatser i närområdet.
Man kan säga att det är ett steg längre att välja inhemska växter som då är bättre värdväxter för insekter, men de är också själva en del av den biologiska mångfalden. Och då varje växt, varje art blir ju mer stabil och har möjlighet att förändra sig med en föränderlig miljö och ett klimat till exempel. Att man, om den har flera populationer, att en art står på flera ben och har en genetisk mångfald inom arten. Och därför är det en poäng med att samla lokalt material. Att man inte sprider en population över hela landet. För helt plötsligt blir en sån art väldigt bräcklig om någonting händer.
Idéträdgården på Fredriksdal är uppbyggd i pallkragar i olika höjder. Växterna har planterats för att vara vackra tillsammans och framhäva varann, och för att trädgården ska vara vacker hela sommaren. Att tänka variation kan vara ett knep för att få in de vilda växterna på ett estetiskt tilltalande sätt i trädgården, tipsar Lena Ansebo.
Och då har vi ju tänkt både högt och lågt, och färg och form och blomtid. Och så att man, i och med att det är lite svårare som vi har gjort att bara ta ihop vilda växter.
Tanken med utställningen är ju att vi ska inspirera till att blanda in vilda växter i trädgården. Men vi valde att göra idéträdgården här av bara vilda växter. Men man får ju tänka lite grann hur länge de blommar och även bladen är vackra. Som kabblekan till exempel som vi har där borta, den har ju blommat över redan men bladen är ju oerhört vackra. Så att den är vi jätteglada över att ha plockat in här i utställningen. Och ja, vi har plockat in lite olika vedartade växter också, som sälg till exempel, som är ju värdväxt för väldigt många insekter. En väldigt viktig art i naturen.
Mm. Är det säljen?
Ja.
Mm. Och det kan man med fördel ha i trädgården då?
Ja, det kan man ha. Vi har ju stammat upp den faktiskt lite grann för att den inte ska dölja de lägre växterna som vi har planterat in till. Och sen kan man ju forma den som man vill ha den.
Om man nu vill ha, du pratade om det innan, livskvaliteten med en citronfjäril. Om man nu vill ha det, vad gör man då?
Då planterar man brakved eller getapel och har det någonstans i sin trädgård. De kanske inte gör, de växterna kanske inte gör så mycket väsen av sig. Man kan, behöver ju inte ha dem på någon speciell plats. Man kan ha dem i hörnen någonstans. Eller så tycker man att den är väldigt vacker och då placerar man den lite mer framträdande. Så det kan man göra lite som man tycker passar i sin trädgård. Men finns den där så finns det möjlighet för citronfjärilens larver att leva där.
Ja, citronfjäril, den vill man väl ha i sin närhet. Utställningen Varannan vild pågår just nu på Fredriksdal museer och trädgårdar till och med 25 september. Och vi hörde Lena Ansebo, trädgårdshistoriker och trädgårdsutvecklare på Fredriksdal och biologen Jakob Sandberg. Reporter var Lena Pettersson. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 på plats i midnattssolens Abiskola, nordsångare och björkmätarlarver. Vi ska strax tillbaka dit en sista gång. Men vi har också fått ett midnattssolminne här skickat till oss. Jag tänkte läsa upp. Det är från Ulf Juo Jonsson. Ni efterlyste minnen av midnattssol och här är mitt bästa minne. I juni 2011 passerade månen framför solen utan att täcka hela solskivan, vilket gav en partiell solförmörkelse. Eftersom den inträffade vid midnatt kunde den bara ses i norr. Jag bilade från Luleå upp till Abisko under dagen i vackert väder. Tyvärr samlades molnen mer och mer, varför jag åkte tillbaka till Kiruna och upp på Lusavara. Där kunde jag se solförmörkelsen genom molnen. En härlig midnattssolsupplevelse och mycket ovanlig mitt i natten. Och så har han skickat en jättefin bild här från det här tillfället 2011. Ja, jättefint. Men Abisko då? Vi anropar Abisko en sista gång för denna morgon. Fältreporter Ingrid Engstedt Edfast, det börjar dra ihop sig. Kommer vi få veta nu hur det har gått med infångandet av björkmätarlarvbajs?
Ja, men det ska vi få veta alldeles strax. Just det här med att dra ihop sig. Jag sitter och tittar på mitt knä. Och där finns det alltså ett antal sådana här björkmätarlarver som kryper framåt. De kryper just genom att de drar ihop. Så de kastar fram kroppen framåt och så drar de ihop bak kroppen. Så att, jag sitter bredvid en buske också där det bara dräller ner sådana här björkmätarlarver. Jag kommer få plocka dem länge efter det här. Men vid busken så sitter också Alexina Brännlund som är student. Pluggar biologi och det är du som ska göra ett du jobbar med tepåsar när du gör dina experiment och jag ska se här, du får berätta själv, alltså, du har en tepåse i handen, ja, men en kniv i andra handen och så sitter vi här och vi måste berätta.
Ja, det här är ju lite okonventionellt kanske att använda tepåsar på det här sättet, men det jag gör, här har vi alltså husmossa.
Den är väldigt torr också här.
Den är väldigt torr, det är ju väldigt torrt just nu.
Ja.
Och det jag gör, det här är alltså en av mossorna som jag använder i mina experiment. Så det jag ska göra nu det är att jag stoppar ner kniven. För att gräva ett litet utrymme och så stoppar jag ner fingrarna här. För att göra plats åt tepåsen som jag sen stoppar ner. Ungefär 8 cm ner. Mm. Och sen trycker jag ihop helt enkelt.
Ja.
för att det ska stängas.
Du lämnar den här lilla pappersfliken utanför.
Exakt, och det är ju viktigt för att jag ska kunna hitta tillbaka till de här tepåsarna och se vad som faktiskt har hänt efter ungefär 90 dagar som mitt experiment kommer pågå. Och det man förväntar sig nu är ju att teet, som ju är ett organiskt material som kommer från en växt, kommer att brytas ner. Och det jag ska titta på är ju hur mycket som det har brytits ner i slutet av säsongen.
Och för att det ska vara ett experiment så gör du det under olika premisser, olika mossor och olika fuktighet och så.
Exakt.
Men så att nu har ju vi, det här är ju ett litet fuskexperiment kan vi säga, vi har bara grävt ner den här. Men om man skulle ta upp den här om några månader, vad tror du att man skulle kunna förvänta sig? Alltså tepåsen i sig skulle vara hel, men vad är det som du ska... Hur kan du sedan veta vad som har hänt med teet?
Ja, precis. Det är därför tepåsen är så fiffig i det här fallet. Eftersom att den ju inrymmer... Det är som en liten påse som kommer förhoppningsvis vara intakt med materialet inuti. Och materialet kommer förhoppningsvis, om jag tänker rätt nu, ha minskat i massa.
Alltså vad spännande. Vi kommer ju inte kunna slutföra det experimentet, men däremot vi ska gå tillbaka till vårt andra vetenskapliga experiment som då faktiskt handlar om de här björkmätarlarverna. Vi har ju satt ut en tallrik under ett träd. Det är ju, överallt så är ju björkmätarlarver. Man kan ju se hur träden är trasiga. Löverna är halvt om halvt uppätna. Och inte bara i träden utan det är blåbärsris och allting. Vi har i alla fall satt ut en tallrik under ett träd. Och vi ska se efter om vi kan se om björkmätarlarverna har bajsat på tallriken. För då vet vi ju att de är där. Men först så ska vi ta och... nu har jag kommit tillbaka här till bordet. Jag ska... och knyta ihop det här med Magnus Agner som är då föreståndare här på forskningsstationen. Om du ska säga, vad är det viktigaste för er del nu den närmaste tiden?
Jag säger så här, för station, den närmaste tiden det är ju förstås att fortsätta stötta alla de forskningsprojekt som pågår här runt stationen. Men som station så har vi också ett långsiktigt ansvar. Jag sa förut att de här väderdata vi samlat i över 100 år är otroligt viktiga idag. Men vårt nästa viktiga utökning av den här övervakningen tror jag att samla in DNA från mikroorganismer. Jag menar, vi kan se effekter på djur och fåglar och växter. Alltså vi ser ofta med blotta ögat, men på mikronivån då är det inte lika lätt att se. Och framförallt är det viktigt att se, att ha material från idag för att se om 10, 20, 30 år vad som har hänt då. Ellen som du ska prata med strax, hon vet mycket väl hur viktiga mikroorganismerna är för växterna och näringsomsättningen i marken och sådär. Så DNA-insamling på mikronivå. Tack.
Ellen Dörrepall, vi pratade med dig tidigare idag om din forskning. Du är växtekolog. Vad ska du göra härnäst? Nu är det ju helg, men sen är du ute i fält igen. Vad ska du göra?
Ja, vi har olika projekt på gång. Dels är det med Alexina att vi sätter ut uppvärmningskammare och gräver ner tejpåsar. Men sen har vi också ett nytt projekt som vi precis har påbörjat där vi tittar mer på vad växter och mikrober gör egentligen under vintertiden. För det vet vi så väldigt lite om, för att precis som vad jag berättade tidigare, att vi tittar med våra ögon och på vintern så ser allt mörkt ut och kallt och täckt av snö och så. De flesta tänker inte längre än så.
Det låter ju jättespännande där. Vem vet, vi kanske kan komma tillbaka sen här i vinter och kolla hur växterna mår då. Det låter ju fantastiskt spännande. Men nu är vi på väg till vårt ytterst vetenskapliga experiment, jag och Jonas Gustafsson. Ja, Jonas, hur har det gått? Vi har alltså satt
vi har en tallrik här. Den här har stått helt öppet. Om du tittar på den så ser vi tre svarta fläckar.
Det här är alltså en kontrolltallrik som står mitt på den här vägen som leder ner till sjön. Och vi är alltså ute efter att räkna bajs från dessa björkmätarlarver. Och kontrolltallriken har tre ploppar.
Ja, Det är ju ett par meter från närmaste björk då. Så det händer ju någonting här också. Men om vi går och tittar på den andra tallriken.
Ja, vi går till den här tallriken som är här på mossan här. Ja. Under den här björken.
Oj. Ja, då ser vi ett 50-tal eller kanske ännu mer. Som har stått en timme eller vad det nu kan vara.
De är små, små. De är mindre än knappnålshuvudstora. De är som små, små prickar.
Ja, och sen för att se då vad det här egentligen är. Det ser ut som små svarta pluppar, så har jag löst upp lite grann här i vatten. Så du kan ju se vad du har här.
Ja, experimentet går alltså vidare. Vi har Jonas som stoppar i glas vatten. Vi ska se här. De är lite ljusgröna här.
Ja, man ser ju att det här är ju delar av björklöv då, som ingår ju i bajset.
Vi kan alltså konstatera att vårt vetenskapliga experiment visar att det bajsas rätt så mycket upp i det här trädet och det ramlar ner här på tallriken. Och de här små larverna kryper omkring. Vi kommer ha dem när vi kommer hem i håret och överallt.
Ja, på alla kläder och i hår och ja, överallt kommer de vara.
Så kan det vara här uppe i Abisko när vi gör ett vetenskapligt experiment som då lyckades till fullo, måste jag säga. Tack så hemskt mycket, Jonas Gustafsson och de övriga som sitter här i Abisko vid en sjön nu som har, den spegelblanka ytan har brutits och nu så är det krusningar på vattnet som fjällen speglas i.
Tack till dig också, Ingrid Engstedt Edfast, för den här morgonen i Abisko. Du måste skicka fotot till oss på den där tallriken sen. Lite nyfiken.
Ja, men självklart så ska vi dokumentera det vi har gjort. Det här är ju ett vetenskapligt experiment. Ja. Du ska få bild på tallriken och på de som har åstadkommit plopparna också.
Ja, men jättebra. Och sen så författar du en artikel och skickar in för publicering i Nature. Det blir jättebra.
Absolut.
Nu ska vi gå vidare och tack för den här morgonen då. Vi ska få en kråkvinkel nu. Det handlar om hur en stig kan ge trygghet och en känsla av sammanhang. Här är Mats Ottosson.
I höstas var jag och en god vän ute och vandrade i ett naturreservat i Västra Bergslagen. Skogen där känns, om inte oändlig, så åtminstone stor nog att försvinna i ett tag. Det var två fina senhöstgrå dagar. Allting var mättat med fukt, själva luften också. Det var som att vandra i ett moln. En av oss hade underskattat den där vätan en smula och var rejält blöt om fötterna, mest hela tiden. Men om man bortser från den lilla detaljen så skulle jag säga att våra fötter mådde gott där på de slingrande stigarna. Som var som riktiga stigar alltid är. Fulla av något som ser ut som infall men som snarare är en absolut följsamhet mot terrängens kroppsformer. Inte ett steg är det andra likt på sådana stigar. Fötterna hade roligt. Och jag kände ett hugg av saknad. För det här finns inte hemma. Jag bor i en by på landet, omgiven av en krans åker och sen skog. Och stigar har det naturligtvis alltid funnits så länge folk har haft ärenden till fots där ute. Stigarna var människosamhällets rotsystem i landskapet, ett avtryck av deras tillhörighet. Men nu har markerna i min hembygd nästan helt glömt fötterna som brukade gå där. Det kanske låter paradoxalt, men hade jag bott mer urbant så hade det funnits fler stigar. I en krans runt städerna är människofötternas rotsystem tätt och finmaskigt, upptrampat av stavgångare och Iron Man wannabes eller av folk som är ute och promenerar lite med sina hundar eller bara med sina egna tankar. Längre ut på landsbygden finns förstås vandringsleder här och där och som tätast i naturreservat och nationalparker. Ära var det de som sett till att sådana stigar finns. Men på den alldeles vanliga genomsnittslandsbygden, där breder glömskan ut sig. Varje slutavverkning är ett nytt drag med sudden. Ja, det räcker med en omfattande gallring. Kvar blir djupa, förvirrade spår av skördare och skotare, men stigarna är borta.
och utan stigar blir det färre fötter i skogen och ju färre fötter desto mindre chans att det trampas nya stigar. Den som ändå vill ut i markerna får förlita sig på viltstigarnas täta väv och på ett och annat fyrhjulingsspår. Det får gå, för någonting vill man ha, någonting som åtminstone lite grann liknar en stig. Inte för att jag inte gillar att gå utanför lederna. I like the unpath best, skrev en favoritförfattare. Alltså ostigen, utomstigen, är bäst. Och ibland känner jag precis som hon. Och det där om att det finns en glänta i skogen som bara den som gått vilse kan hitta. Säkert är det så. Men på varje sådan går det 10 gläntor som man bara hittar om man vet precis var man är och vilken stig man ska ta. Och jag törs lova att det inte finns någon som varit på allvar vilsegången med bultande hjärta och stigande oro som inte blivit lycklig över att hitta stigen. För den är tryggheten. Den vet vart den är på väg och hur man kommer dit. Och på en stig är man aldrig ensam. De som ska vandra den här stigen om 10 år har sällskap av oss. Det är våra kängsulor som gör deras framtida stig. Och vi har sällskap av alla som gått här tidigare. Alla de som med sina fötter skapat våra stigar. Ja, säkert har vi sällskap av sådana med klövar och tassar också. Att skapa och upprätthålla en stig är ett artöverskridande projekt. Nå, man får väl göra som en man som jag högaktar och beundrar. Han saknade stigar kring sitt fritidshus i en bit alldeles vanlig landsbygd i Småland. Så han snitslade upp i terrängen och sen skickade han ut alla som kom på besök på promenad. De följde snitslarna och det blev stig. Är inte det en ädel handling, så säg. Till slut ska glömskans mossa och gräs växa igen allas våra spår. Men tills dess, gör en stig.
Det var Mats Ottossons fötter som hade roligt i veckans kråkvinkel. Den sändes första gången här i Naturmorgon förra vintern. Så här i slutet av programmet så har vi alltid en ny naturfråga. Och den här veckan så börjar den med ett ljud. Ja, så där låter arten vi söker, fast inte hela tiden, utan när det är dags för lek. Och då spelar den under vattnet. Den finns bara på ett fåtal platser i Skåne och är inte så lätt att få syn på, för den gillar att gräva ner sig på dagen. Men skulle den behandlas brutalt kan den dofta på ett sätt som för tankarna till matlagning, kanske fransk sådan. Vad är det för doftande art vi söker? Vet du det? Då skriver du till oss på naturmorgon@sverigesradio.se. Eller så lägger du svaret på lådan och då är adressen Naturmorgon 35930 Växjö. Vi tar det en gång till. Ja, så låter arten vi söker, fast inte hela tiden utan när det är dags för lek och då spelar den under vattnet. Den finns på ett fåtal platser i Skåne. Den är inte så lätt att få syn på för den gillar att gräva ner sig på dagen. Men skulle den behandlas brutalt kan den dofta på ett sätt som för tankarna till matlagning, kanske fransk sådan. Rätt svar på förra veckans fråga, det var daggkåpa och vinnare var Berit Marion i Flen, Lina Nyström i Sandared och Sven Källqvist i Göteborg. I Naturmorgon idag så har det bland annat handlat om livet i midnattssolen i Abisko.
Det är inte bara att det är ljust 24 timmar om dagen och att man kan liksom sticka ut på en promenad på kvällen, men att det bokstavligen liksom ger ett annat ljus på saker som man är van med, så att man plötsligt ser en mörkbrant klippa på en norrsida mitt på natten när den är i solen.
Missade ni det här, då kan ni höra hela programmet igen på sverigesradio.se/naturmorgon eller i appen SR Play. Nästa vecka då är vår fältreporter i Stendörrens naturreservat. Det ska hovas vid strandkanten och det ska klättras upp i fågeltorn bland annat. Och så har vi byggtema med fokus både på fågelbokonstruktioner och hur det kommer sig att just fåglar är såna bobyggare. Men det blir också fiskbon. Storspigghannarna, de bygger sina bon med ett hemmagjort lim.
Så han strök sig på ytan där. Då avsatte han en sträng av lim. Och nu ska han in honan i boet.
Fågel, fisk och byggen däremellan, det blir det nästa vecka. Producent idag, det var Lisa Henkov och Helena Söderlund. Tekniker, Andreas Tosting. Fältreporter i Abisko, det var Ingrid Engstedt Edfast. Och jag heter Karin Gyllenklev. Och vi säger tack och hej för den här morgonen.